Hej och välkomna till avsnitt 1190 av amerikanska nyhetsanalyser, Sveriges enda konservativa USA-podd med mig, Ronny Berggren. Som de flesta av er förhoppningsvis vet så har jag skrivit en bok om Donald Trump som släpps tidigt i oktober. En annan som skrivit en bok om USA inför valet är tidigare statsminister Fredrik Reinfeldt. Dick Eriksson, som är chefsredaktör för Sverigedemokratiska Samtiden, har läst våra respektive böcker. Här samtalar jag med honom om min egen och om Fredrik Reinfeldts bok. Varmt välkomna. Dick Eriksson, välkommen.
Tackar.
Du är redaktör för Samtiden, Sverigedemokraternas tidning. Och det är extra kul att ha med dig idag. Jag brukar ha med dig rätt ofta då. Men du har skrivit en recension av min bok. Jag har ju en bok då på gång om Donald Trump. Och det är en bok som jag vill släppa inför amerikanska valet. Och du har läst den. Och du har också läst en annan bok. Och det är boken 3 november 2020, Ödesvalet av ingen mindre än tidigare statsminister Fredrik Reinfeldt. Och du gör en jämförande analys av våra respektive böcker. Och kan du berätta lite om din recension och dina tankar?
Jo, jag tänkte det att det kan ju vara intressant att jämföra hur vi skriver om USA. Det är ju en speciell relation som Sverige har, eller svensk debatt kan man säga, att det har funnits. Det har ju varit mycket kritik i den allmänna debatten mot USA rent allmänt sådär, och i medierna har det ju varit väldigt mycket kritik mot Donald Trump nu de senaste 4 åren. Så jag tänkte det kan vara intressant. Men det var väldigt slående vilken stor skillnad det var mellan de här böckerna. Fredrik Reinfeldt skriver...
Om vi börjar med Reinfeldts bok, alltså vi kan prata om hans bok, ja. Sen kan vi prata lite om min. Så att om du börjar med hans bok.
Ja, just det. Nej, men alltså, man får känslan av att han... skriver av en läroböcker. Alltså jag skriver i recensionen samtidigt där att jag får känslan av att det är en gymnasieuppsats. Liksom, att han skriver på ett sätt som det är väldigt platt och ytligt och liksom endimensionellt. Det fångar liksom inte det... de stora perspektiven, utan det är en upprapning av ett antal kända fakta och lite historia och sådär, men det är liksom inget liv, ingen puls i det hela, utan som man vet att en 15-åring rapporterar när man har läst någonting liksom. Men det är väldigt väldigt märkligt intryck man får när man läser hans bok.
Jag kan komma in med en kommentar, för jag har också läst hans bok faktiskt, och jag läste ju den då efter att jag hade skrivit min då, men det är verkligen så. Han vill berätta att han har läst jättemycket om amerikansk historia, så han går igenom varenda president, och jag menar, jätteintressant. Jag har också läst massa amerikansk historia, jag kan också massa om nästan alla presidenter. Jag är lite svag när det gäller rekonstruktionen, och det är några där liksom mellan Founding Fathers och typ James K. Polk som jag inte har jättebra koll på, men annars kan jag dem ganska mycket om alla, men liksom, det behöver man ju inte skriva, utan det så gör man om man är en gymnasist och nyss har upptäckt ett ämne. Ja. Du har helt rätt liksom. Ja. Alltså alla forskare, de vet att du skriver om ett supersmalt ämne, och sen ska man ta för givet att alla andra som är intresserade av det, de ska redan kunna kontexten, men det verkar han inte förstå riktigt. Så att, nej, du har helt rätt, fortsätt.
Precis, nej, så att det var väldigt förvånande. Och så sen då när det kommer till för det är ju som sagt mycket historia han tar upp då. Så sen då, när det kommer till presidentvalet som sker nu i höst här, så är det väldigt likt det som sker i svensk medierapportering. Alltså det är väldigt kritiskt mot Donald Trump. Om allt han gör är så dåligt, och han hotar världsordningen, och liksom väldigt så här hatfyllt gentemot Donald Trump i Fredrik Reinfeldts bok. Och det är också en märklig platthet i resonemangen. Liksom. Det finns inte, han har liksom ingen ambition att försöka förklara att Donald Trump gör så här därför att och liksom göra en analys av det, utan det är bara Donald Trump är dum. Liksom det är otroligt lovligt plats. Så jag undrade ibland om det är hans son som har skrivit det här. Ja. Och att, men det, varför skulle han göra det? Ta på sig... Ja, när det är...
Tillföra något nytt? Tillföra något nytt alls?
Nej, absolut ingenting. Absolut ingenting. Och det är liksom ingen sån här... Det man vill ha är ju en analys. Va? Att man kan redogöra för fakta och sådär. Men då vill man ju ha liksom hans kommentar. Varför är det så här? Men det finns liksom inte.
Nej. Så han, det är liksom svensk media i repris, fast i bokformat?
Ja. Mm. Absolut.
Ja, och du påpekar också att han inte förstår USA. Du skriver i din, jag kan säga då att din fina recension heter Reinfeldt är lika platt som Ronny Berggren är djup om dagens USA på samtiden den 26 september. Och du skriver som exempel då på en sak han inte förstår om elektorsystemet. Han verkar vilja att vi ska ha det som i, ja, att liksom den som får flest röster ska vinna, verkar han vilja ha det som.
Ja, alltså precis. Jag gör ju några exempel och visar på att han liksom inte förstår. Och det är ju det här elektorsystemet. Och det finns ju en debatt i USA om det, eftersom demokraterna har ibland förlorat på det, eftersom de inom de stora delstaterna där det finns mycket människor så att säga och med stor marginal, medan republikanerna vinner de mindre delstaterna och med mindre marginal. Och det, i det elektorsystemet så innebär det att man kan då, som Donald Trump gjorde nu senaste valet då, vinna presidentvalet med något färre röster totalt sett i hela landet än vad Hillary Clinton fick. Va? Men elektorsystemet är ju till för att kompensera eller skapa lite mer balans mellan de små delstaterna och de stora delstaterna. Och det här är ju... framställer Reinfeldt som någonting väldigt märkligt, men som man skriver i recensionen, ja, men titta på Europeiska unionen, det är ju samma sak där. Sverige har 21 EU-parlamentariker medan Tyskland har 96. Mm. Men om man skulle ha ett exakt korrekt proportionalitet där, så skulle Tyskland ha 176 stycken elektorsröster, alltså nästan dubbelt så många som de har. Och det, anledningen till att det är på det viset är att Sverige då som ett litet land får lite kompensation för att det är ett litet land gentemot Tyskland. Så att det här är ju ett sätt som man resonerar i för att kompensera små länder, små delstater mot de stora. Så att Reinfeldt borde väl, om han har någonting emot det här, så borde han i första hand rikta sig mot EU och säga att EU-systemet är... odemokratiskt och att Sverige borde ha mycket mindre inflytande än vad Sverige har. Det är innebörden av Reinfeldts resonemang, och det är väldigt konstigt.
Ja, ja. Behöver du säga något mer om Reinfeldts bok, tror du?
Jag
kan bara inflika en sista sak till när vi går över på min bok, och det är att alltså, det jag känner när jag läste hans bok främst, det är att han brottas verkligen inte med motsatta åsikter. Jag menar, när jag pluggade i Umeå på tidigt 2000-tal, då var det så här att man hade väldigt mycket vänsterlitteratur, man fick läsa Noam Chomsky, man fick läsa Edward Said, man fick läsa Howard Zinn och alla de här vänsterakademikerna då, och man hade kompisar som tänkte vänster, och jag var ju höger, men då fick jag ändå tvinga mig att läsa deras böcker, sätta mig in deras perspektiv och brottas med dem intellektuellt liksom, för att jag ville ju vara ärlig både mot dem och mot mig själv. Men det saknas helt i Reinfeldts bok. Alltså han försöker inte ens förstå Donald Trump, känner jag. Han försöker inte brottas med Trumps perspektiv, utan det är bara att skriva över näsan på liksom hela världen ungefär, och jag vet bäst, ungefär så.
Ja, precis. Alltså man känner det liksom, att attityden är väldigt antiintellektuell, dogmatisk. Och det är väl kanske det som skrämmer mest, att han är så otroligt dogmatisk. Precis som du säger där, jag vet bäst, så här är det. Mm. Och så har man egna fakta, egna insikter och andra referenser som vet att det där stämmer inte. Det där är en väldigt, väldigt partisk syn på läget. Och det verkar liksom inte Reinfeldt ens förstå, att han är väldigt partisk och väldigt... vinklad liksom. Han ser det som att det här, så här är det, och det är som sagt, det är ett barns perspektiv, kan man säga.
Mm. Okej, men om vi då går över till min bok, Donald Trump är synnerligen amerikansk president, som den heter, vad har du att säga om den?
Ja, Jo, nej, men den är ju väldigt intressant alltså, och du följer ju upp, du tar ju exempel i verkligheten, till exempel muren som ju var mot Mexiko då, som ju var en stor fråga i förra valrörelsen, och du går igenom vad som hände där, och där har vi ju fått väldigt lite information i svenska medier om vad som faktiskt har hänt. Och du tar upp det här med att demokraterna har ju majoritet i representanthuset där statsbudgeten behandlas, och de är naturligtvis emot att Donald Trump ska kunna genomföra sitt vallöfte, så de gör ju allt för att hindra att han får pengar till att förstärka den här gränsen mot Mexiko som han ju ser som i valrörelsen var väldigt viktig för att stoppa den illegala invandringen. Och då tar du upp det här, men då gick Donald Trump runt det här och fick det som använde lagstiftningen för krisläge och fick loss 8 miljarder dollar för att kunna förstärka gränsen. Och det har vi inte fått rapporterat i svenska medier. Jag kommer inte ihåg att jag har läst om detta, utan jag blir påminn av just det. Så gick det till när Trump skulle verkställa sitt vallöfte. Att han blev motarbetad, men han fick i alla fall igenom det här, så att han har kunnat börja verkställa sitt vallöfte. Alltså, jag tycker det är intressant. Liksom, man blir påmind om liksom, just det, så här var det. Och du ger då en summering av händelseförloppet under de senaste 4 åren. Och det är väldigt intressant att få det, att man blir uppdaterad av hur utvecklingen har blivit efter förra valet. Mm. Och på punkt efter punkt så går du igenom och tar också upp som jag sa här nu, att demokraterna är emot att Trump får igenom. Och det saknas också i Reinfeldts bok, att i och med att USA är en republik, och igen, de vill ju kalla sig republik och egentligen inte demokrati, för att göra skillnad, för man har den här maktdelningsläran, man har den verkställande, den lagstiftande makten som där man skiljer på positionerna, och kongressen väljs på ett sätt och presidenten på ett annat sätt, och det gör att det ofta är olika majoriteter, olika, som nu då republikanerna har presidentposter medan demokraterna har majoriteten i representanthuset, och det gör ju att de måste lirka med varandra, och det var så grundlagsfäderna menar att det skulle vara, att man måste sammanjämka mellan olika perspektiv, och allt det där har du med i din bok, och du ger alltså en livfull beskrivning av det politiska systemet i USA, varför saker och ting kan ta tid, varför saker och ting fastnar, hur saker och ting kom loss och så vidare, och det där så det ger ju en väldigt bra inblick i hur det amerikanska politiska systemet ser ut, för det är ju väldigt annorlunda än i Sverige, för här räcker det ju med att få majoritet i riksdagen, då kan man styra väldigt väl under de 4 år som kommer, eftersom Sverige är ett mycket, mycket mindre land.
Ja. Jag tänkte också, alltså jag försöker också gå bort de nyhetsrubrikerna. Alltså i Reinfeldts bok så känns det som att han har bara läst någon slags sammanfattning av nyheter, kanske till och med svenska nyheter det senaste året, snabbläst vad som hänt de senaste 4 åren då, och sen har han skrivit utifrån det. Jag går under lite grann och så beskriver jag spelet. Jag menar, i Reinfeldts bok då är det som att demokraterna är de goda och Donald Trump är ond, men då beskriver jag detaljerna, Alexandria Ocasio-Cortez och Ilhan Omar, och hur de spelar ut politiken mot Nancy Pelosi till exempel, och använder raskortet även mot, inte bara mot Donald Trump utan även mot henne, och allt det här smutsspelet som finns under och som är helt, det är ju belagt i vanliga tidningar liksom, som inte Reinfeldt tar upp alls, så att hans värld blir väldigt slätstruket, det är svart och vitt och det är liksom inga komplexiteter, och jag försöker på något sätt få med komplexiteterna. Tycker du jag lyckas med det?
Ja, nej, men jag tycker det blir väldigt intressant, just som du nämner BLM, Black Lives Matter, att du tar upp hur det bildades 2013, och sen har det blivit liksom ett verktyg för extrem vänsterpolitik så att säga, och där man kör på väldigt hårt, och de här enskilda kongressledamöterna som just nämnde här, och hur man driver och vilka, vad ska man säga, strategier och taktiker som ligger bakom de här agerandena, och att det är liksom en socialistisk agenda som de här personerna har. Och det blir väldigt öppet då, medan i Reinfeldts bok, i och med att han är så kritisk mot Trump hela tiden, så betyder det att han ställer sig på de här socialisternas sida. Och det blir ju väldigt märkligt när en tidigare borgerlig statsminister öppet och utan reservationer stöder den socialistiska sidan.
Mm. Ja, ja, precis. Ja, nej, men jag är jättetacksam för den här recensionen som du skrev. Du skrev väldigt på slutet, så skrev du: den som vill förstå mer om hur det amerikanska folket resonerar, vilka opinioner som rör sig och varför stämningarna är så hetska, ska läsa Berggren, inte Reinfeldt. Det värmde att läsa det.
Ja. Ja, men det menar jag verkligen, för att så är det. Alltså, du tillför saker och ting som även jag som försöker följa amerikansk politik väldigt väl inte har tänkt på eller inte tagit upp, så att säga. Så att du får verkligen med. Och i och med att du beskriver skeendet, så att säga, så blir det ju också livfullt då. Så att, nej, jag håller verkligen, jag tycker det är så.
Tack så mycket. Jag tänkte sista sak då. Alltså det är rätt intressant. Jag kan tycka att media borde ju... du är den första som har gjort en sån här jämförande recension mellan mig och Reinfeldt då. Men jag tycker att eftersom USA är så hett i media just nu, så kan jag tycka att det borde vara intressant. För Reinfeldt fick ju sitta i varenda tv-soffa. Han satt i en månad från soffa till soffa och fick prata om sin bok och prata om sitt extremt... Alltså det är ju ett totalt enökt perspektiv. Han fick prata om att USA kan bli en diktatur under Donald Trump, världsordningen håller på att gå under och sådär. Det var ju totalt... Alla som kan någonting vet att det där är ju nonsens. Du yrar ju nattmössan, tänkte man liksom när man såg honom. Och ändå lyfts det inte fram något motperspektiv i etablerad media, utan det är du nu på Samtiden som har gjort den här komparativa recensionen.
Ja. Ja, precis. Nej, men det, och i och för sig, det har varit så väldigt länge, för en anledning att jag började blogga 2003, länge sedan där, så var det just det att den svenska bevakningen, svenska mediernas bevakning av utrikespolitiken var väldigt enögd. Så det var ett skäl att jag började skriva till exempel om amerikansk politik och så. Och jag vet inte om man inte... medierna inte tycker att de har lust eller tid att göra det, eller om man använder utrikespolitik för att driva på lite grann åt vänsterhållet, eftersom de flesta svenska medborgarna har ju inte tid att följa vad som händer i alla andra länder, så det är lättare att manipulera där.
Ja.
Så det är väldigt, väldigt dålig nivå på analyserna kring utrikespolitik i svenska medier.
Ja. Okej, men jag är tacksam för den här recensionen. Så stort tack till Eriksson för att du ville prata om den också. Tack!
Tack!
Det var avsnitt 1190 av amerikanska nyhetsanalyser, Sveriges enda konservativa USA-podd som finns för att ge det perspektiv på USA som svensk media inte ger. Min bok släpps som sagt om några dagar. Den kommer då att kunna köpas på nätbokhandlarna. Men för att nå ut så behöver jag hjälp från er som lyssnar. Jag gör ingen storskalig reklam, mer än att upplysa om saken i mina sociala medier. Det har även varit svårt att få uppmärksamhet i media. Så dela gärna detta poddavsnitt, dela Dick Eriksson recension och nämn boken i så många sammanhang som möjligt. Stort tack på förhand. Vi hörs snart igen. Allt gott tills dess.